Vi står nu här vid kölhållningsbroarna precis i anslutning till varvets mittpunkt.
Det är rätt skönt att höra morsarna skrika här ute. Det känns faktiskt som det var lite vår.
Ja, jag heter Johan von Ries och är biträdande länsantikvarie här i Blekinge län.
Jag slänger ut den här frågan då från det första hålet. Varför vill vi att Karlskrona ska vara med på världsarvslistan?
Ja, det är en fråga som har ventilerats ganska länge egentligen. Jag skulle vilja säga att senaste 3-4 åren så har vi väl burit med oss den här frågan. Och vad är det för fördelar med att komma in på världslistan? Det är naturligtvis att man genom att stå på den här världslistan får möjligheter, stora möjligheter för att dels få mera medel för att renovera de här gamla byggnaderna som vi vill slå vakt om idag. Och dels så får man ju också en marknadsföring av hela kommunen som besöksmål. Så att jag ser att det är stora fördelar man kunde komma in på det här.
Så karlskroniterna har anledning att önska sig att det här ska gå bra?
Ja, jag kan faktiskt bara se fördelar med att komma in på den här världsarvslistan. Vi har ju, och vi har stämt av med representanter för UNESCO. Och här finns idag ett fullgott skydd för miljön. Det är alltså inte frågan om några nya restriktioner. Utan som det är nu så kan jag faktiskt bara se fördelar i det hela. Det är ett väldigt stort arbete som ska göras. Men det är väl kanske det enda som ligger oss till last.
Vad är världsarvlistan? Är det någon av er som ska försöka förklara det? Vad finns där idag?
Det finns ju över 500 landskapsavsnitt, byggnader, stora anläggningar. Och de är inte på något sätt jämförbara. Det kan vara äldre kultplatser i norra Amerika, det kan vara pyramidanläggningar, det är stora nationalparker, men också ganska anspråkslösa miljöer som Bryggen i Bergen kan man ta som ett exempel, som är egentligen bara ett litet kvarter från 1600-1700-talet. Så det finns allt egentligen av mänsklig verksamhet finns representerad i den här världsarvslistan. Och det är ju egentligen inget världsmästerskap i kulturmiljövård, utan det snarare handlar ju om att de olika länderna som är anslutna till UNESCO kan presentera och visa upp sina absolut mest exklusiva eller mest typiska för sin egen kultur eller sin egen historia. Det kan man väl säga är någon slags... Sen finns det ju en konvention bakom det här, och det finns dessutom andra konventioner, Haagkonventionen till exempel, som ska skydda anläggningar i händelse av krig och kris och så. Men det är ju egentligen den mer diplomatiska internationella sidan av det hela.
Om Karlskrona hamnar på den här listan, så har ni alltså hopp om att det ska komma resurser hit för att kunna på något sätt ta bättre vård om Karlskronas arv. Vad skulle ni vilja satsa på då? Vad skulle ni vilja göra där?
Ja, här finns ju oerhört mycket att göra, och här är väldigt mycket som är gjort redan. Och jag ser ju här att om vi tittar ut mot försvarsanläggningarna här ute, så återstår det väldigt mycket och som behöver göras. Och även om man vrider på huvudet här inne på varvsområdet, så finns här ju också väldigt mycket som återstår att göra. Kan man säga så här att under de senaste 10-årsperioden, så uppskattningsvis så har man lagt ner 100 miljoner kronor här från olika håll för att säkerställa och bevara de här byggnaderna. Och jag tycker det är oerhört angeläget att vi kan ligga kvar på denna nivån, kanske till och med höja oss upp, så att vi får ytterligare möjlighet att bedriva kvalificerad byggvård här ute. Även det löpande underhållet och liknande är saker som vi har ett stort ansvar för.
Så mer resurser skulle vara välkommet?
Ja, det är ingen som helst tvekan om det. Och framförallt att man kan ha en långsiktig planering vad man gör. Man kan se några år framåt i tiden.
Ni nämnde också att det skulle kunna placera Karlskrona på turistkartan på något sätt. Att det skulle kunna öka turismen.
Det ser jag ju som en av de stora utvecklingsmöjligheterna, att det här är trots allt, om vi talar om örlogsvarvet och befästningsanläggningarna, så har det varit stängda anläggningar ända fram till idag egentligen. Och får vi nu en sådan här möjlighet att komma med på en världsarvslista, så har det också förpliktelser när det gäller att vi ska kunna visa den här anläggningen. Den ska vara tillgänglig på många olika sätt. Det är inte bara det att man ska kunna komma in, utan det ska ju finnas någon form av liv och verksamhet i det här. Och det tror jag kommer bli, det är den största utmaningen egentligen. Att vårda husen, det måste vi göra. Men den här nästa steg, det är den verkliga utmaningen.
Så att det här skulle kunna göra Karlskrona känt över ganska stora områden där man idag inte riktigt vet vad det är för stad, om man nu inte har läst om den ryska ubåten.
Ja, det tror jag. Och man kan ju se på andra städer som har just utvecklat såna här, vad du kallar det, äldre industrianläggningar eller äldre försvarsanläggningar. Och blivit riktiga center för besöksnäring och turism.
Vem är det då som avgör om huruvida Karlskrona ska hamna på den här listan?
Slutliga avgörandet är ju UNESCO som fattar det beslutet. Men det finns också ett, så att säga, ett nationellt avgörande, nämligen så tillvida att det är Riksantikvarieämbetet i det här fallet som formellt lämnar in ansökan via regeringen, svenska regeringen.
Och var ligger vi idag?
Idag har vi ju just precis satt igång med det stora arbetet att presentera Karlskrona som det nya världsarvet. Och det är ett ganska omfattande arbete som ska vara klart till sommaren.
Och när du säger presentera, är det som ska föras fram till UNESCO sen?
Det ska föras fram till UNESCO, det är riktigt, via Riksantikvarieämbetet och regeringen.
Då ska ni få hjälpas åt att presentera alla argument ni har för att Karlskrona ska hamna där.
Ja, det är fullständigt unik miljö. Man tittar på den gamla örlogsbasen från slutet på 1600-talet som är till stora delar väldigt intakt bevarad. Och även när man tittar på Karlskrona som stad med den gamla stadsplanen som ju kom till samtidigt som örlogsbasen. Det hela hör ihop på ett väldigt intimt sätt. Och det är just den här helheten som vi vill på något sätt slå vakt om och presentera i det här världsarvet.
Finns det något motsvarande i världen idag?
Det finns, man brukar tala om två stycken örlogsbaser av samma typ som Karlskrona. Den ena ligger i England och den andra ligger i Frankrike. Men bägge de här anläggningarna har ju då drabbas ganska hårt av, inte minst under andra världskriget, mycket slogs ut och förstördes. Så att egentligen, om man i jämförelse, så är Karlskrona bättre bevarat, tycker i alla fall vi.
Jag tyckte egentligen var en väldigt rolig bild som Ivar använde här för en stund sedan när han talade om att det inte är något världsmästerskap i kulturhistoria. Men om man håller sig till det här idrottsspråket så kan man väl säga det, att det går ju inte, faktiskt inte att jämföra en världsmästare på 100 meters löpning med en i schack eller i badminton, utan det är liksom helt olika discipliner. Och likadant är det med de här kulturhistoriska miljöerna. Det är väldigt orättvist att jämföra Karlskrona med Egyptens pyramider till exempel, utan man måste jämföra det med anläggningar av samma art, så att säga. Och de anläggningarna ligger ju då i England eller i Frankrike, och det är när man välja ut kriterierna för det här som man måste titta, vad finns det här och vad finns det på de andra platserna. Och det är som Johan säger här också, att de platserna som är av Karlskronas karaktär har ju varit hårt åtgångna under både första och andra världskriget. Här har vi miljöer som åtminstone har varit förskonade för krig, och här finns alltså en kontinuitet kvar i det hela, och den platsen vi står på nu lär vara en av Sveriges äldsta i bruk varande arbetsplatser med kontinuitet från 1680 och fram till idag.
Vilket är ditt bästa argument för att få Karlskrona på den här listan?
Ja, det är alltså den samlade miljön här vid arbetsplatsen, stan och infrastrukturen som finns bevarad, och just det här att det fortfarande finns verksamhet i väldigt många byggnader som kan föras tillbaka till den tid när de föddes fram. Vi har alltså möjligheten att studera helheten här på ett fullständigt unikt sätt.
Är det alltså helheten som är det viktigaste här i Karlskrona egentligen, att det finns så många olika bitar?
Ja, jag ser det på det sättet. Samtidigt så finns här ju också en mängd fullständigt unika byggnader, men det är samspelet mellan dessa här som jag tycker är väldigt intressant.
Vad skulle du vilja lyfta fram?
Ja, det är ju, alltså helhetsmiljön, det är givet i sammanhanget. Men det finns också andra aspekter. Man får se Karlskrona i ett lite speciellt perspektiv. Det är inte det går inte att jämföra med så hemskt många andra svenska kulturmiljöer. Bara den här fascinationen att se hur man kunde sjösätta hela projektet Karlskrona i slutet på 1600-talet. Hur på en sten i Skärgårdsö, i en otillgänglig och ogästvänlig skärgård, skulle man bygga en helt ny stad, ett nytt örlogsvarv, en centralstation för flottan. Och man gör det inte bara i en storslagenhet i frågan om teknik och så, utan även estetiken, att man lägger ut en mest vidunderlig stadsplan över den här kala klippen. Man drar dit de bästa arkitekter och ingenjörer som finns i riket. Man bygger upp stora palats för de höga officerarna. Man bygger upp hela stadsdelar för arbetarbefolkning och så vidare. Alla de delarna finns ju fortfarande kvar. Hela den visionen av 1680-talets stad, den finns ju här kvar. Den, man kan nästan jämföra den lite grann med Stockholms slott, som också var ett sånt där nästan vansinnesprojekt när det sattes igång, men som realiserades med stora umbärande naturligtvis. Man får väl ändå se Karlskrona, Stockholms slott och någon av Bergslagens stora gruvor som det mest dryga och kostnadskrävande som man har satt igång i det här riket. Och det är ju inte bara det att 1680-talets staden fortsätter ju sen under hela 1700-talet, och det blir nya visioner, nya projekt, och hela tiden försöker de överträffa varandra. Vi har den stora dockanläggningen som påbörjas på 1750-talet till exempel. Och det tycker jag är fascinerande kring Karlskrona-anläggningen. Och det tycker jag, den fascinationen tror jag, kan vi dela med oss av den inför till UNESCO, så tror jag att vi har mycket vunnit.
Du tänker lika mycket på den osynliga historien bakom det vi kan säga resten av idag.
Ja, det måste ju vara den syftet med att vi håller på att vårda de här byggnaderna och den här anläggningen. Det måste ju ändå vara att kunna visa på någonting mer än själva murväggen eller taket eller vad det nu kan vara. Och det är väl just det tycker jag också, som hela den berättelsen kring Karlskrona. Den beskrivs ju genom husen och genom de människorna som bor här, allt det arbete som är nedlagt. Och det tror jag också att UNESCO är väl medveten om, att det egentligen är berättelsen bakom som är det väsentliga.
Hur ligger vi till idag då?
Ja, vi har ju fått ett mandat från Riksantikvarieämbetet som har förankrat detta i departementet, att arbeta med implementeringen och att ta fram argument för att föra Karlskrona till världsarvslistan. Det är ett stort arbete som du förstår, att samla det här och strukturera det. Och det är ju väldigt många som blir inblandade i detta. Jag tänker på stora fastighetsägare som Statens fastighetsverk, Fortverket, kommunen, Länsmuseet och Länsstyrelsen naturligtvis. Vi håller alltså på nu och försöker organisera oss och strukturera oss så att vi kan samla det här materialet.
Varför är ni så många inblandade?
Ja, det finns många intressenter och det finns många aspekter som ska, så att säga, tillgodoses i det här sammanhanget. Mm. Och det är väldigt viktigt också att det finns en förankring överallt, att alla ställer upp bakom det här. Så att det verkligen finns en manifestation bakom när man går ut och ansöker om det här medlemskapet.
Från UNESCOs sida vill de se att man är övertygade här hemma själva om att man ska hamna på listan.
Ja, det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns en stor uppslutning bakom det här. Och det tror jag vi har faktiskt.
Vad händer nu närmast framöver?
Nu ska vi lämna in en ansökan här vid, där alla de här argumenten finns ihopsamlade. Det skickar vi till Riksantikvarieämbetet, och det blir någon gång i maj som det ska vara färdigt. Det ska vara översatt till engelska och så vidare också. Och därefter så tar Riksantikvarieämbetet ställning till om de ska gå vidare och lämna detta till departementet, som i sin tur så småningom kommer att lämna den ner till beslutsfattarna i Bryssel.
Vilka tidsperspektiv rör vi oss med här då?
Ja, om allting flyter som vi hoppas, så kanske vi kan få ett besked någon gång vid årsskiftet.
Från UNESCO?
Ja.
Det ligger så pass nära, det verkar som att ni är inne i slutspurten alltså.
Ja, vi har blivit lite överrumplade på den här korta tidsperspektivet härvid. Men vi försöker prioritera den här arbetsuppgiften nu så gott det går.
Vad är ditt stalltips?
Ja, jag tror att vi kommer med.
Vad säger ni?
Ja, jag tror att Anläggningen som sådan, den talar mycket för sig själv, och det är den som ger oss daghjälpen, kan man säga. Och jag räknar ju med att det här ska gå i vägen.
Mm. Och du?
Ja, jag tror också att vi kommer med på världsarvslistan. Vi har idag, är det 6 eller 7 objekt i Sverige som är med på den här listan, och jag tycker ju att Karlskrona platsar mycket väl här. Så det tror jag.
Finns det några sådana här platser i Sverige idag?
Det finns, jag tror att det är 7 stycken världsarvsobjekt i Sverige idag. Och det är allt ifrån Drottningholms slott till Gammelstadens kyrkby i Norrland. Däremellan finns det också till exempel hällristningarna i Tanum i Halland och så vidare.
Det är ingenting som liknar Karlskrona?
Ingenting liknar Karlskrona, utan det spänner över hela en väldigt bredd så att säga, med till exempel Visby också med på världsarvslistan.
Är Karlskrona finare och bättre?
Det går inte att jämföra på det sättet, men visst är Karlskrona fint, och den hör absolut hemma på en världsarvslista, det anser jag.
Man kan väl säga att det som är lite speciellt med att få med Karlskrona, det är ju att det är ju den typen av anläggningar som inte finns representerade idag på världsarvslistan. Det finns väldigt många stora katedraler, många medeltida städer, många märkliga arkeologiska gravmonument runt om på jordklotet. Men just den här industrimiljöerna från vår egen tid, den moderna historiens tid, det finns det faktiskt bara ett fåtal. Och som allt annat inom kulturmiljövården så finns det ju slagsidor. Tidigare så var det ju själv, hade vi ju en övervikt mot herrgårdar och så när det gällde byggnadsminnen. Men det håller vi ju på att korrigera och kommer att bli en förändring. Och det tror jag att det kommer att bli viktigt att föra in sådana här så att säga, objekt som säger någonting om vår egen historia. Och vad jag vet så är det bara ett fåtal industriminnen som är med på världsarvslistan. Bland annat en petrokemisk fabrik från 1940-talet och 50-talet. Det är ett av de där objekten, men så mycket annat är det inte.
Är det så kanske att man har lite, ska vi säga, kulturglasögon på sig när det gäller vad man tycker är värt att bevara eller inte? Att man blir lite hemmablind?
Ja, det tror jag. Det tror jag alla nationer egentligen dras med det där problemet. Och självklart är det ju också så att nationerna har ju alltid sagt att vi har den bästa, så att säga. Det blir lite den här tävlingen över det hela. Men om vi ska se för vilken betydelse Karlskrona har haft för det svenska folket och överhuvudtaget makten kring Östersjön och hela det politiska spelet, så tror jag nog att även våra grannländer skulle vara ganska överens med oss att det här är centrum för den verksamheten. Mm.
Hur har karlskroniterna bemött det här med att få in Karlskrona på världsarvslistan? Är de lite sådär hemmablinda att de tycker att varvet har alltid legat där, ska det vara något?
Jag har faktiskt fått en del frågor kring det här av folk. De flesta verkar faktiskt vara väldigt positiva till det här. Och jag tror att den processen som vi som bor i Karlskrona gick igenom i samband med förändringarna på Stumholmen, att det faktiskt öppnade upp ögonen för oss en hel del. Så jag har fått väldigt mycket positiva reaktioner på det här. Det finns också en del som frågar, kan man komma in på världsarvslistan när det är ett militärt mål? För det är faktiskt ett militärt område som vi står på idag. Och det kan vi göra. Vi har undersökt detta här. Och det är bara det att det går inte att anmäla själva varvsområdet och de marina delarna här till Haagkonventionen.
Vilket betyder?
Ja, det betyder att de ska skyddas i krigstid. Va? För detta är ju ett militärt mål, men världsarvslistan är någonting annat. Och ofta förenar man de här två konventionerna med varandra. Men det går inte att göra här i Karlskrona. Mm.
Så man kan inte så att säga skydda varvet här mot ett anfall i krig bara för att man är med på listan?
Nej, det går inte. Samtidigt så kommer man naturligtvis, om en sådan situation skulle uppstå, att markera de kulturhistoriska byggnaderna. Vi har ju här i själva centrala delarna av Karlskrona ett 70-tal byggnader som är byggnadsminnen idag. Och samtliga de kommer ju att markeras om det skulle vara någonting ofredstid eller liknande som skulle vara ett yttre hot mot dem.
Men annars så känner ni alltså att ni har karlskroniterna mer på det här? Det är inte så att de tycker att äsch, det där är väl inget, utan visst, Karlskrona ska vara på den här listan.
Nej, jag tror att den, som Leif sa, så den omsvängningen kom nog redan för en 5-6 år sedan när man såg vad man kunde göra med Stomholmen. Det tror jag var väldigt viktigt. Och jag tror att det finns en stor medvetenhet kring det unika med Karlskrona idag. Både naturligtvis karlskroniterna själva, men också nationellt. Jag tror det har hänt väldigt mycket där under de sista åren.
Johan?
Ja, sen är det väl så att Karlskrona och Karlskrona-anläggningen med örlogsbasen, varvet, Stomholmen och så vidare öppnas ju upp mer och mer för turister. Även de militära områdena börjar ju nu öppna upp stegvis i alla fall. Man tittar till exempel på skärgården här utanför Karlskrona som nu blir tillgänglig för turism på ett helt annat sätt än vad det har varit tidigare. Det är naturligtvis också viktigt i sammanhanget.
Är det här något som ligger i tiden helt enkelt?
Kanske det, men ja, det är möjligt att det gör, hörru. Man kan ju säga också att en av de kandidater som kommer att söka om att komma med på den här listan är ju faktiskt också Falu koppargruva i Falun, och det är också ett industriobjekt, så det, på det sättet kanske det ligger i tiden.
Vilka svenska medtävlare eller konkurrenter har Karlskrona då?
Ja, vi har ju Falu koppargruva i Falun som är, de kommer att ansöka om att få komma med på världsarvslistan. Och det är naturligtvis ett tungt objekt. Det kan man inte komma ifrån. Sen finns det också ett ställe i Halland. Det heter Grymeton. Och det är ett antal radiomaster. Jag vet dem från 1920-talet. Och det är helt orört. Och de har betytt väldigt mycket för kommunikationen mellan, ska vi säga, både Europa och Amerika. Det var en central radioknut helt enkelt som betyder rätt mycket också under andra världskriget för direktförbindelse med Amerika och Europa. De har också sökt om att få komma med på den här världsarvslistan, eller ska söka rättare sagt.
Finns det någon begränsning av hur många, så att säga, Sverige kommer att stötta i ansökan till UNESCO?
Ja, det finns naturligtvis en begränsning, för antal objekt är ju inte obegränsat på något sätt, utan man kommer nog att se till att de här tre nämnda nu, Karlskrona, Grimeton och Falu koppargruva, det låter väl rätt rimligt om de tre kommer under närmaste tiden.
Man har ju signalerat från Riksantikvarieämbetet och även från UNESCOs organisation att man är väldigt restriktiv. Man vill ju inte att det ska gå någon form av inflation i det här med världsarvsbegreppet. Men det är klart att den kulturhistoriska bredden och synsättet förändras ju ständigt, så att någon definitivt slutmål att man ska vara si eller så många på den här listan, det tror jag inte finns, men restriktionen har kommit in. Och som Ivar sa här, man har ju alltså observerat att det redan finns så många medeltida katedraler ifrån Centraleuropa som står på den här listan.
Och nu behövs det kanske lite industriarbetsplatser.
Ja, precis. Och man har också börjat observera vår egen tid. Ett av de kanske tydligaste exemplen på detta är ju Skogskyrkogården i Stockholm som är anlagd på 1930-talet.
Så.